Vad betyder Bolsonaro?
Vai tomar? Bolsonaro, tomarla por el culote.
Bolsonaro, ¿qué?
Tomarla por el culote. Ta det i röven.
Ta det i röven?
Ta det i röven.
Okej.
Okay. Det är gruppen Bayana Sistema.
Intressant åsikt.
Som är jävligt stort. Alltså, fick miljontals personer. De har en sång som har en referens som går så, du vet. Och tänka båga göra det i Brasilien. Det Bolsonaro har så mycket makt och har de fascistiska tendenser. Så han fick miljontals personer på karnavalen i El Salvador att dansa och sjunga det här. Alltså. Episkt.
Hey, jag har en teori om Bolsonaro. Han hatar Amazonas för att han tror att det är en kvinna. Han hatar kvinnor, du vet.
Han älskar pengar, det är det. Och hatar kvinnor, absolut. Moderjord.
Moderjord. Hej, till publiken här inne, innan vi börjar, så vill jag bara dra en Eduardo Galeano-citat här som är den klockrenaste av alla. Det finns brottslingar som påstår så skamlöst, jag dödade henne för att hon var min. Bara så. Som om det vore en sak av sunt förnuft och det mest rättvisa av all rättvisa. Och rätten till privat egendom som gör mannen till herre över kvinnan. Men ingen, absolut ingen, inte ens den manligaste supermacho har modet att erkänna sanningen. Jag dödade henne för att jag var rädd. För när det kommer till kritan och i slutändan så är kvinnans rädsla för mannens våld en direkt spegel av mannens fasa över en orädd kvinna.
Ja, du lyssnar just nu på tredje rummet.
Nu sätter vi igång.
Avsnitt 12.
Boom.
Boom. Välkomna.
Nice. Det var en bra intro.
Jättebra intro.
Det var inte lika bra som min förra P3-dokumentärintro.
Ja, just det.
Då lät du bara som du verkligen var i puberteten. Nu har du mognat faktiskt.
Det han också. Det var kul att träffa er tillbaka. Det var en lång sommar. Kul att se dig, Elianos.
Riktigt lång sommar.
Vad hände med din frisyr? Du hade en frisyr när du var här sist. Den har växt ut?
Ja, lite.
Har haft en del sommar?
En del.
Men det blir ingen så här the hangover shit eller?
Nej.
Bara chillat.
Ja.
Har du haft en bra sommar, Elianos?
Ja. Du då?
Jo, verkligen.
Ja, du och José?
Det var bra. Jag är jättebra. Vi var i Malta. Det var skitkul.
Såg det?
Ja, med familjen. Med kidsen.
Ja, ni levde ju fan lyx där.
Det var en episk resa.
Ja, det där måste vi ta någon gång. Mm. Men jag kan säga så här. Värmeslag är inget skämt. God damn.
Ja, men du drabbades. Det var kul.
Ja, man, jag fick feber. Jag låg och darrade. Ja, ej, vi var ute.
Han är sweaty.
Nej. Säg inte så, bror. Solen där var grov, alltså. Inte jag. Jag drack inte vatten, det var problemet. Jag drack inte vatten, jag gav barnen vatten hela tiden. Men jag glömde att dricka själv. Och sen gick du på stan. Och jag bara började darra. Jag hamnade på dåligt humör, alla stod och kollade på mig liksom. Var det med honom, du vet? Jag hamnade på dåligt humör. Men sen insåg jag har feber. Alltså jag klarar inte av det här.
Men grejen, du är intensiv också. Du ska alltid överprestera.
Jag?
Alltså med god vilja, du vet. Men du ska alltid både underhålla kidsen dit och dat. Och så glömmer du. Du måste också chilla och dricka vatten.
De kommer my wife och säger
Ja, men liksom, hur fan kan man få feber mitt i högsommar?
Ja, men det sa du när du... Vad kallas det?
Kroppen kan inte reglera sin kroppstemperatur. Den slås ut av solen. Och om man är törstig, man har inte vatten. Man behöver ju vatten för att reglera sin kroppstemperatur. Och tydligen stod jag och avdunstade bit för bit.
Men det finns ett namn för det, ja? Vad kallas det?
Solsting, ha?
Ja, det är sant.
Är det det?
Kanske, ja.
Men i det här avsnittet så måste vi ändå börja. Det är efter sommaren, vi är lite slarviga, men vi drar lite snabba sponsorer för er. Det här avsnittet är sponsrat av ortenstore.se av Team Harakat. Daniela Antunes och Sam.
Mm-mm.
För ortenkläder. Av orten till orten.
Nice, kolla upp detta på internet. Mm. Jag är säker att ni kommer finna något tryck, någon t-shirt som ni kan identifiera er med.
Mm.
Konsumera det och bidra till orten.
Mm-mm. Och det är intressant det här med kläder. För att ge en liten parentes. Men du vet, nu det finns så mycket sociala medier och så jävla... Vi får in så många intryck du vet, internet, precis som de offentliga rummen, har blivit privatiserat. Det är inget, det är ett faktum. Så kläder och fashion i sig är ett sätt att strimma ut i allmänhet till budskap som du annars kan inte komma ut med på grund av offentliga rummet är privatiserat. Så det är ganska intressant.
Men som till exempel att ha en orten t-shirt i Handelshögskolan, det är ganska stark.
Den är statement. Ja, det kan vara en statement, ja.
Eller, ja, verkligen. Alltså, det, köp kläder från orten står och så sprid budskapet. Men sen har vi också en annan grej. Exakt. Boom, Elianos kan det här. Sen har vi någon annan fet sponsor som snart kommer ge oss de bästa förutsättningarna för att leverera till er i publiken. Och det är pavlomatias.se. Vem är Pablo Matias, Elianos?
Ja, Pablo Matias är en väldigt bra filmproducent. Ja, han gör olika musikvideos och massa olika grejer.
Yes, och han tar emot uppdrag, så kontakta honom. Det finns en hemsida, vi får lägga upp den på Facebook helt enkelt.
Pavlomatias.se. Han gör bröllopsvideos, han gör musikvideos, han gör vad ni vill. Han är tvärgrym på det.
Och han är en riktigt hårdarbetande
kille. Och han har hookat upp sig nu med oss. Nice. Och han säger att han ska börja leverera 3D-rummet på YouTube till er.
Han kommer
stay tuned
oss
for that. Det där kommer ni
stay tycka tuned
om. Stay tuned. Tja,
vi kommer att testa någon form av prototyp och se vad blir responsen. Och bien, pratar spanska nu. Men ja, sist det är Athletics. Den träningskoncepta Ernesto Escobar, tidigare trefaldig mästare i breaking, en kategori tillsammans med Octagon Crew. Och en riktig kämpe, en riktig förebild för många.
För mig också.
En sann pedagog, vilket väldigt få personliga tränare är. Så all respekt till Ernesto, och om ni vill börja träna på riktigt, så det är han man ska kontakta, verkligen.
Oh, han har någonting på G, han. Det är någonting som händer snart.
Yes, det är
Saturnus
Camp i Bergsjön. Det kommer att finnas detaljer på internet. Och ja, men vi sätter igång.
Så, nu när vi har pratat ur oss allting som har hänt över sommaren och liksom glatt hälsa på varandra igen. Så let's get down to business, folks.
Yes.
För saker händer. Saker händer trots att vi är borta. Ha? Vad händer med grejerna? Alltså, Norge får en terrorattack från ingenstans. Ha?
Ja, just det.
De bara
det var nyss,
från ingenstans.
Ja.
Boom. De,
och kanske inte från ingenstans.
Tänk dig, från ingenstans. Man är på semester och chillar. Och en white supremacist kommer och skjuter upp Norge. Mm. Och försöker döda muslimer. Lyckas att han dödade den, va? Fast det var hans syster.
Han mördade sin egen syster. Mm.
Han dödade sin syster bara för att hon var adopterad från Kina, va?
Jag är inte säker på det, men hon var adopterad. Och det är inte från ingenstans egentligen, José. Om du tänker på vem som styr i Norge och vad finns för diskurser i samhället. Breivik, det finns också den historiken.
Och men det är intressant ändå, för Norge har lärt sig en läxa från Breivik. Alltså, över 60 ungdomar dog. Barn. Mm. Kom ihåg att det var barn. Med drömmar, föräldrar, syskon. Du vet, saker som nationalister inte bryr sig om. Det, för de är ju bara siffror. Men det här var barn. Alltså med små hjärtan och mycket framtid att leva.
Men tänk oavsett, bror. Det är kvinnor, män, barn eller vuxna.
Nej, absolut. Mm. Men det är bara viktigt att minnas, alltså, det hemska som hänt Norge. Vad händer nu? När den här terroristen attackerade moskén så var polisen snabba. Och inte nog med det. Förutom att det var en hjälte på den här Al-Nur Islamic Center som övermannade den här terroristen. Big up till honom. Så var Norge snabba med att rubricera det som terrorbrott, eller hur?
Mm.
Vad som var ännu mer intressant, det var hur det översattes till svenska. För det, jag vet inte om det är att Sverige har något komplex över att översätta norsk text är som att översätta arabiska till svenska. Men terrorstämplingen, den försvann någonstans där på vägen. Det blev moskéattack. Och jag blev jättefascinerad. För de vägrar ju kalla Anton Lundin för terrorist. För det är så, det är en ensam värld, man måste förstå hans barndom. Och det här var ingen terror, det här var en skolattack. De försvarade det, fine. Och de försvarade med att Säpo vägrade rubricera det som terror. Du vet, för att Säpo älskar vita terrorister. Fine. Norge då? De kallar det för terrorbrott nu. Varför följer inte Sverige med rubriceringen?
Vad vissa hävdade att det var korrekt rangordning. Det var journalismen handlar om att hålla sig till fakta och att brottet utreds för terrorbrott, men inte fastställt än. Och därför kan man inte dra sådana slutsatser. Men jag tror också att journalistik i sig handlar om att vara kritisk. Så oavsett om det blir brottsrubricerat på det sättet eller inte, journalistiken måste också förhålla sig kritisk och säga:
ej, en granskande.
Det här är en typisk terrorbrott, oavsett om det får den rubriceringen eller inte.
Ja, men det är roligt, är det, för att de brukar ju ha den tendensen och den engagemanget när det kommer till icke-vita.
Ja, verkligen, väldigt snabba, även innan...
innan det ens har skett någonting. Motar, glöm inte motar. Det var en afghansk kille, han hängde sitt hem och bara fanns. Det är viktigt att minnas att han gjorde ingenting. Han var i sitt rum, kanske kollade Facebook.
Det var så förnedrande. Och
han gjorde ingenting. Det stormade poliser hos honom.
Och det visade som en tv-show också på tv.
Ja, och under ett par dagar så var hela Sverige i hög beredskap. Och tidningen matade bilden att han var en terrorist. Okej? Okay? Kolla upp det här. Mutar var en ungdom, ensamkommande barn från Afghanistan. Och han blev kallad för terrorist innan ens hade prövat i domstol. Han har inte begått något brott. Han har inte skadat någon. Ingenting. Alltså han bokstavligen satt i sitt rum. Fan vet jag. Alltså han stod och bara chillade. Och han blev gripen. Han fick inte ens en ursäkt efter det.
Nej, han fick ingen upprättelse.
Ingen alls.
Mm. Den är skam för Sverige.
Så där är man jättesnabb med kritiskt granska och ifrågasätta och sätta stämpel. Men när det gäller vita förövare, då måste man låta liksom lagen ha sin gång.
Nej, men det problemet...
Ja, men Norge kan ha förtryckt. Nej, men det vet man inte.
Men problemet är inte det. Alltså, problemet är just det. Det finns ingen kritisk granskning överhuvudtaget någonsin, du vet. De är mikrofontjänare, du vet. För makten. På ett annat sätt. Och den andra är att det finns en stigmatiserande tendens på public service. Och Sveriges Radio och Aktuell och nyheterna i allmänhet. Det märker jag ofta också nu, vet, i debatten som sker just nu på nyheterna, där man pratar just om det polariserade politiska landskapet och Sverige generellt, och så pratar man om Sverigedemokraterna, men man vägrar ta ordet rasism i munnen. Det finns en systematisk vägran till att använda ordet rasism och till att använda ordet terrorism när gärningsmannen är en vit person.
Och det, har, alltså det följer en historisk koppling då, alltså, kring hur man har hanterat den här stolta vita ariska befolkningen. Och alltså, mycket av den här skiten handlar ju också om att skapa de här symboliska oppositionerna mellan ängel och demon, det perfekta och det imperfekta, det rena och det smutsiga liksom. Och det krockar mycket med självbilden när man ska hantera sånt. Vad var det du som lyssnade på Säpo, på en intervju med Säpo också, angående högerextremt våld i Sverige?
Nej, men det finns flera artiklar som har publicerats på bland annat SVT på deras hemsida. Och sen, jag är inte säker om det var morgonsprogram, så här nyhetsprogram på morgonen. Det måste jag dubbelkolla med. Där satt Säpos chef, du vet. Och Säpo är säkerhetspolisen i Sverige. Och han pratade att det finns en oro för en ökat högerextrem... så tendens eller våld, att det kan återkomma den här typen av händelser som det som har hänt i Norge och som har redan hänt så många gånger i Sverige, om vi ska begränsa oss till Skandinavien. Ja? Och det är intressant, för han drar just den analysen och den slutsatsen att vikt, makt, miljö växer och att risken, det här är det som är intressant, för att då säger han, och journalisterna skriver också, att risken ökar för att individer, ensamvargar, ska ha begått våldsbrott. Du vet, och det är återigen den här stark tendens som för mig har undertoner av rasism. När det gäller vita personer, det är individer och ensamvargar. Och det finns en hemotsägelse. Han pratar om en vikt, maktmiljö som växer. Och sen pratar han om ensamvargar. Och det som är intressant, han också säger... Vi ser att viktmaktmiljö håller på att förändras och blir mer våldsam på mer. Nu sitter jag inte exakt, men jag tänkte förändra när hade det varit på ett annat sätt.
När har den varit fredlig? Eller? Liksom. När var den fredlig?
Under andra världskriget med Nazi-Tyskland är när.
Hey, Göteborg, om ni lyssnar här. så vill jag ge er en historisk lektion om Brunnsparken. Jätteintressant. Om ni går och youtubar eller googlar såg Sverige ut förr, så kan ni se ganska många klipp på gamla flygplan, gamla nyhetsartiklar på videos, klipp från förr. Jätteroliga. Däribland kan man också se Brunnsparken i Göteborg med en stor, stolt, alltså robust naziflagga som vajade i Brunnsparken jättelänge. Det här var på 50-talet, alltså in på 50-talet eller 40-talet. Det var så här, den hängde där helt oförskämt.
Mm. Herregud.
Ja, ingen hade en åsikt om det.
Mm, förmodligen just att det är tidigare, det har varit så normaliserat och det är en del av vår kultur i Sverige och den europeiska kulturen. Det är därför man har så himla svårt till att vara transparenta i språket när man adresserar frågor som rasismen. För att för dem det är ingenting de förlurar på. Det är normalt liksom. Det är en del av deras identitet förmodligen.
Jag undrar hur mycket de skulle förlora på om de skulle erkänna rasismen. Skulle inte det bli en, i slutändan, om vi drar det här långt nu, alltså, det krävs många processer och steg fram för att ens kunna komma till en förändring. Men det första steget är ju att erkänna. Mm. Liksom det är så. Erkänn problemet, sen kan man arbeta med det. Vad skulle hända om man erkänner problemet? I slutändan, skulle inte det kosta pengar med omstrukturering för omställning från rasism från alla möjliga institutioner? Tänk dig SR, hur många människor där som skulle behöva ställa om eller säga upp sig för att de inte kan ställa om från sina rasistiska analyser.
Mm.
Alltså polisen, de skulle förlora halva styrkan om alltså, ja, men tänk dig omstrukturering. Man får inte vara rasist, du vet, alla bara fan. Mm. SD 2030 är det, så hoppar de av.
Mm. Nej, men jag tror det är också en fråga om klass, och det är en medveten strategi, du vet. I den strukturella rasismen fungerar som en hindervanan för många av oss, som gör att vi aldrig kan konkurrera på samma villkor som en viss privilegierad grupp. Och det säkert förändras från kontext till kontext. Men i Sverige pratar vi om vita svenskar, etniska svenskar som de själv kallar sig. Och det är klart, liksom, det är en teknologi som sorterar bort. Mm. Som gör det enklare för vissa och svårare för andra. Om du tänker om själv och din aktivism, José, hur många timmar har du lagt på det? Som du hade kunnat investera i något annat. Det samma tänker gällande mig och mitt liv. Liksom, hur många timmar som man hade kunnat investera i sin familj, investera i sin privatekonomi, investera i sin karriär, har gått till att typ organisera
istället,
sig.
Ja, istället för att försvara sig mot förtryck hela tiden.
Och nu sitter vi här och pratar om de här frågorna. När egentligen vi hade velat använda den tiden för att prata om pensionssystemet, om rättvisa bostäder.
Eller mannen tas till mars, du vet. Alltså frågor som faktiskt spelar roll. Men vi är fast i en värld, i den här kloten, i den här planeten som rör sig runt i rymden. Och det mesta, alltså det som mest ögonfallande för oss majoritetssvenskar, det är vilken hårfärg du har på huvudet. Eller på vilket sätt du har kommit till den här delen av planeten. Mannen, Mars finns där ute, Jupiter. Undrar inte du hur Saturnus månar funkar? Ha? Vill ni inte åka dit och kolla läget? Vill ni inte veta vad ett svart hål gör? Borde vi undersöka detta? Nej. Istället ska vi stå och kolla på Mohammeds hårfärg och Elianos, kolla varför har han sån här pubertetsmustasch, det skrämmer mig. Ja men för fan, det har inte mina vänner och familjer, för fan, det där måste betyda våld. Alltså, väx upp, är det det här vi har kommit till? Vet du vad, det är därför vi inte har kommit ur vårt primitiva stadie. Jag tror inte vi är en civilisation än, för att vi pratar inte civiliserat om stora frågor.
Mm,
vi är fast på de här skitfrågorna.
Ja, frågan är om vi människor har förmågan att vara civiliserade överhuvudtaget. Jag tror det. Jag tror problemet är den eurocen, det är moderniteten.
Men jag tror att vi lever under en imperialism. Lyssna till allihopa här ute. Vi lever fortfarande under ett imperium. Ni tror att imperiernas ålder är borta. Tänk en gång till. Nej, vi är i ett imperium. Tänk i Genghis Khan. Det här är värre, det här är större, det här är mer modernare och mer utvecklat. När detta faller, när EU och USA faller och Kina och Ryssland inte försöker skapa ett nytt imperium, alltså ni kan tänka er, vi kanske kommer in i en ny tidsålder. Tänk på det här är saker inte ni får lära i SR, för de bryr sig inte om sånt här. Det är bara svart hår och vosilianer som bryr sig om. Tänk det här. När EU och USA faller, vi kan komma in i en ny tidsålder. En tidsålder där allting förändras hur vi tänker kring frågor.
Och ja, det är det liksom. Det är moderniteten vi lever i dikteras av Europa. Och de är där. Och det finns, du vet, det är en nationell stat. En väldigt europeisk konstruktion som har spridit sig i hela världen.
Det är inte ens säkert att det finns kvar i framtiden.
I wish. Mm. Men jag tror det är viktigt med fiktioner och utopier. Det är vår kompass, du vet. För att kunna förändra och skapa ett alternativ verklighet.
Preach, brother.
Och det finns en idé om monokultur som måste falla. Och den måste falla nu.
Och en liten disclaimer till alla i Göteborg. Vi på tredje rummet vill göra vår samhälls... samhällstjänst. Vad fan heter det? Det låter som att vi är fängslade och avtjänar ett straff. Nej, men vi vill göra samhället en tjänst här och bidra till samhällets säkerhet här. Så vi vill varna för en polis som går runt och trakasserar ungdomar i orten i Frölunda.
Jo.
Han är JO-anmäld. Så det finns en JO-anmälan inne mot honom av flera stycken. Vi sitter på hans namn, men av juridiska skäl får vi inte säga namnet. För då kommer vi bli anmälda. Men håll ögonen öppna för korrupta poliser, vilket är nästan alla. Men särskilt den här ruttna tomaten som går runt och godtyckligen trakasserar ungdomar i förorten.
Mm-mm.
Du vet vem det är. Disclaimer. Lägg av med det.
Lägg av. Kamma dig.
Lägg av för fan.
Lägg av.
Men tillbaka, fan vad svårt det är att prata något annat om än rasismen ibland. De här en timme på sig.
Alltså det, saken är så här. Vi kan prata om massa grejer, men typ, vem är intresserad av att prata till exempel om marxistiska idéfältet och dess bristfälliga analys om kolonisation? Finns det ens kolonisation i det marxistiska idéverket och på vilket sätt skulle det ens avhandlas? Nu ställer jag en genuin fråga, men samtidigt vill jag bara påvisa det där kan bli långtråkigt egentligen.
Mm-mm.
Eller? Ja. Är det bara jag?
Nej, det beror på alltså. Det beror situationen och vem är publiken.
Mannen, publiken, är det en professor som gick igång på detta? Jag ber om ursäkt, men jag kommer inte prata om detta.
Nej, men jag tycker själv det är intressant.
Jag tycker också det är intressant, men lyssna, Eliano somnade precis när jag sa detta.
Nej, men på tal om det så vill jag bjuda in någon som kan prata om black marxism till tredje rummet. Det skulle vara superspännande, en speciell podd om det.
Men black marxism är ganska fett, för att den behandlar ju problemet om just det där. Marxismens problem med ras.
Du vet, alla analyser, de är aldrig universella, inte våra egna heller. Eh?
Nej.
Och de görs i en viss tid och från en viss position, och vi måste alltid tolka om dem, och på något sätt, i det här fallet tycker jag vi måste försöka finna en emancipatorisk tolkning av marxismen som passar oss idag och den situationen vi lever i. Så ja, skjuta till om du vill komma och prata om det. Det skulle vara en väldigt stor bidrag för oss och alla som lyssnar på tredje rummet. Men jag vill också göra en påminnelse. Nu 1 januari i år, eller nästa år, 2020, blir FNs barnkonvention lag. Det vill säga att vi övergår från fina ord till
handling.
Till handling, förmodligen. Frågetecken. Mm.
Grattis, Sverige!
Grattis, äntligen har det gått igenom det som krävs.
Jag vill bara påminna Stefan Löfven och regeringen, och jag vill också påminna alla i riksdagen.
Ja, vi kommer anmäla er.
Vi kommer anmäla er allihopa. Nej, lyssna. Det är bra. Barnkonventionen är väldigt tydlig med att alla barn har rätt. Och rätt att finnas, rätt att leka, rätt till samhällets tjänster och mänskliga rättigheter. Så, men kom ihåg början av meningen bara när ni öppnar i riksdagen efter 2020. Alla barn, inte vissa, inte vita, alla barn. Bara glöm inte det när ni drar eran flyktingsnack och att vi inte har råd med flyktingar eller att ni inte gillar dem. Tänk på att det finns barn där som inte ni kan säga nej till. Det är bara, öppna din dörr.
Det är intressant, jag läste på Facebook en kompis som heter Nabila.
Nabila Fata?
Ja, Abdul Fattah, vi hälsar henne. Hon är i Stockholm då. Hon skrev en kommentar om barnkonventionen och en liten påminnelse att det finns en punkt i lagen, punkt 27, där staten har en skyldighet att bistå med mat, kläder och bostad.
Nice.
När det inte finns vuxna som kan tillgodose detta, för att det är en grundläggande mänsklig rättighet. Men det finns också något som heter rätten till bostad. Någonstans det är bor är en mänsklig rättighet.
Kommer inte rätt att skaka om hela bostadsmarknaden?
Det borde, jag tror inte det. Så jag tänker...
Eller nej, Elias kommer få ett eget hem.
Ja.
Ett eget rum.
Oh, nu nej. Blir José 2 år och så får han egen lägenhet.
Nej, Elias, du kommer få ett eget rum. Grattis,
på kör. Från soffan till
eget rum, bror. Ey, det är en framtidsljus ut nu.
Elias är den enda så här äkta orten här, egentligen. Shout out till Elianos.
Jag bor också i Mölndal, så
Du bor i Tynnered.
Och Mölndal.
Ja, just det.
Divorced parents.
Yes, oh, shit. Det är sant.
Ey, men jag typ bor aldrig i Mölndal. Det sker typ en gång i månaden.
Okej, vi stannar där. Säg inget illa om Mölndal, för det blir slagsmål.
Det känns för José från Ponygatan.
Man, släpp mig.
Men okej, tillbaka till det här med mänskliga rättigheter och vankonventionen. Det finns väldigt få hyresrätter på riktigt. Alltså, och de få som finns är till en överpris, defektiva priser nästan. Och till exempel här i Göteborg när vi har det höger som har makten, Tack Hermansson, så finns en ambition till att privatisera. Och det är så dålig idé, för det finns oftast det här lögnen att det handlar om att skapa blandat bostäder för att minska segregationen. Men en gång en lägenhet har försvunnit från den kommunala marknaden kommer vi aldrig få den tillbaka.
Och nu är det inte lätt. Alltså det var 3 gånger svårare att få tillbaka det än att behålla den.
Det kommer att vara en kamp och det kommer att kosta ännu mer. Och glöm inte att vi personer som är inte vita svenskar som heter Andersson i efternamn kan inte konkurrera i den privata hyresmarknaden. Vi måste konkurrera med alla andra som oss och med de svenskar
som är på boplats,
i kösystem, på boplats. Exakt. På de kommunala köerna. Bolag som finns.
För att vi får också komma ihåg att de privata har ju alla börjat dra sig ut de kommunala köerna också. De ska bilda egna sökmotorer och där gäller ju inte kötid eller någon sorts demokratisering eller rättviseprocess, utan det gäller bara att de ger lägenhet till dem de gillar. Och vad gillar man inte mer än en Andersson istället för en...
Eller Malin.
Eller en Budak.
Ja, på riktigt. Hallå. Men det är kalla fakta.
Det är kalla fakta, brorsan.
Det är kalla fakta.
Vi kan dra mitt José. Vill man ha en José eller en Anders i sin byggnad? De kommer välja en Anders.
Anders, och det är det som har hänt senaste 30 åren. Och det är det som bygger på den apartheid som vi har i bostadsmarknaden idag. Och vi har också en stat som är okapabel till att vara reaktiva och göra någonting åt saken.
Fun fact, vi hade ju en bostadsdepartement i riksdagen. För er som inte fattar det här, det är en departement, är en del av en regering eller en arbetsgrupp om man vill så, som är permanent, som arbetar just med frågor om att tillgodose bostad åt människor. Det där avvecklades för länge sedan, inte länge sedan. Det var faktiskt ganska nyligen. Och då gjorde de för att de inte tyckte att det var en mänsklig rättighet. Det är inte någonting regeringen ska lägga sig i, att ge folk någonstans att bo. Sen dess har det bara gått utför. Sen dess har man sålt ut hyresrätter. Bostadsfrågan är nog en av de mest akuta frågorna idag.
José, vi har över 5000 barn som lever i akut hemlöshet.
5000 i Sverige?
5000?
Bror!
Ja, jag tror också mörkertalet är mycket större. Så glöm inte, nu i januari när bankkonventionen blir lag, polisanmäl staten.
Vilken genius idé. Var det din eller Nabilas idé?
Det är Nabila, såklart.
Nabila, kära till Nabila. För att Daniel såg nästan intelligent ut där. Men
Nabila, tack Nabila.
Tack Nabila, du var tung. Allihopa som lyssnar på detta, anmäl staten den 1 januari 2020 för att de inte följer den. Det finns barn som är hemlösa. Eller hur? Alltså har barnkonventionen inte efterföljts och inte efterlevts.
Nej, och det kommer inte göra heller. Liksom. Men det är fortfarande stor framsteg att det blir lag.
Men jag tror de kommer dra den. Om det finns ju tyvärr inga lägenheter. Man bara, det är därför ni bygger bara. Vad är det man ser nu för tiden?
Bostadsrätter,
Lidl. Verkligen, med upp till kamp organiserar er. Kristoffer Lundberg som är ordförande för regionen Västra Götalands hyresgästföreningen.
All respekt till Kristoffer Lundberg.
Verkligen, han har rätt i det här. I
men jag har, jag har en kritik till hyresgäströrelsen här. En kritik. Ni är fucking gamla. Alltså, jag lovar. Och det här är också en kritik till ungdomarna.
Ni måste diversifiera er.
Orten, reser upp. Jag vill att ni ska lyssna på det här. Ta plats. Ni har tillgång till både pengar, makt och inflytande via hyresgästföreningen. Och jag vet hur det är. Ni har dykt upp. Ni känner inte er välkomna. Jag har inte heller känt mig välkomna. Mannen, Frölundaföreningen är en av de mest rasistiska hyresgästföreningar jag varit på i mitt liv.
Word.
Och jag var knappt välkommen. Så jag kan bara tänka mig hur jobbigt det är för er att komma in där. Men gå i grupp, organisera er.
Jag vet
att ni har det i er. Ni vill kämpa för någonting som spelar roll. Och det här är en kamp som jag lovar er kommer bli värre. Och när ni är mitt i det, ni kommer inte känna att det finns något annat mer värt än att kämpa för era familjers rätt att få ett värdigt liv och en värdig bostad att leva i.
En plats att bo.
Jag lovar er. Och vill hyresgästföreningen göra motstånd mot detta? Eller vill de vara med i rätt del av historien och låta ungdomarna ta plats? Upp till er.
Verkligen, tillägger en sak också. Kristoffer har kämpat väldigt hårt för den frågan med att diversifiera. Det arbetet har jag kunnat vittnat om i Hammarkullen, i Sandeslet, och han lyckats väldigt väl med det. Och det finns andra kritik som vi vill också rikta till hyresgästföreningen, och den kritik som Kristoffer också har riktat till dem.
Jag litar på att Kristoffer Lundberg tar den här kritiken till hjärtat på rätt sätt, för det här är inte någonting han har startat. Han blev nyligen vald till en gammal förening med gamla värderingar.
Jag har suttit i styrelse i Sandeslet tillsammans med Kristoffer och sett hans engagemang i det arbetet tillsammans med hans bror. Jag vet att han vill också, och hoppas att han kommer också fortsätta föra den kritik uppåt. Men det finns också en kultur av tjänstemän i hyresgästföreningen som, du vet, som inte ens bor i hyresrätter. Och så ska de representera folket, du vet, i det avseendet. Som det går att ifrågasätta verkligen. Och det finns en kultur av tjänstemän som har väldigt höga löner. Och som har förmodligen mycket mer gemensamt med en vd på bostadsbolaget eller framtiden koncern eller familjebostäder på Seidon än vad de har med våra grannar exempelvis.
De har också näringslivslöner också.
Verkligen alltså.
Vad är det ni konkurrerar med?
Vi pratar om löner på över 100 000.
Alltså,
mycket.
Hey, mycket högre. Var gratis.
Och det exakt, vet, och det är en organisation som lever på ideellt arbetet på vars nivå. Det är något som Kristoffer har varit väldigt konsekvent i sin kritik. Så allt eloge till honom, säger man så, eller?
Eloge,
okej. Okay.
Helt rätt.
Så upp till kamp.
Latinska broder.
Organisera er och ta plats, my people.
Eliano, ska du ta plats?
I vad?
Hyresgästföreningen, mannen.
Ja, jag bor ju i en fastighet som samarbetar med dem, så ja.
Mm.
Gå på ett möte med dem, kolla läget.
Ja, verkligen. Du kanske kan starta en poddstudio i din källare. Så kan vi spela in där istället.
Nej, men jag tänker mig att jag kan ta över nästa ämne.
Mm. Kör på.
Och då är det en grej som ni kanske har märkt, ni göteborgare då.
Mm. Men då, så, då?
Ja, det finns också där tror jag.
Men
Göteborg är Mölndal i stort sett.
Ursäkta?
Men jag vet att de finns i Göteborg och Stockholm i alla fall. Och det är dessa skotrarna som ni ser.
Aha. Jag undrade bara,
elskotrar.
Det du pratade
om. Elskotrar, elsparkcyklar.
Terrorvarningar.
What the fuck?
Nej, men för de här skotrarna, alltså folk kanske undrar hur de funkar och så. Och folk kanske är liksom confused. Typ min mamma, hon bara: va, men ska du inte ha med dig den hem eller något? Typ, men behöver inte du låsa den någonstans där?
Hon tänker rätt,
någonstans.
Din mamma tänker rätt.
Riktig, orten på riktigt, din mamma.
Ta med dem hem, vad fan, de står och stör på gatan, folk dör.
Nej,
precis.
Men
Så vår publik, ta en elskuter hem. Ge oss en tjänst.
Rädda ett barn.
Mm.
Don't do that. They're expensive, you're gonna get the paid.
Men du,
man kanske kan ta bort batteriet och byta.
Kan man hacka dem?
Det måste man kunna.
Jag hörde ett rykte av några ungdomar.
No more information.
Kan man hacka dem?
I support these. Men det går.
I support these. Vad är these?
Elianos, vi tog det efter på den.
Företagen liksom. Ja, men det går att hacka dem.
Så du vänta. Du gillar e-skotrar.
Han vill starta ett eget bolag.
Varför?
Men
de är roliga.
Men vad jag tycker att om du vet att du kanske är lite onykter och kanske om du till och med inte är liksom att du vet att du kommer köra oansvarsfullt, då tycker jag att du inte ens borde starta den.
Han är svedig. Så mycket trygghet här.
Men hur kan du tillkalla någon sunda förnuft? Tror du att det finns sunt förnuft?
Vad menar du med det?
Folk har redan dött av dem för att de är dumma.
Ja.
Och sen tänk alla blinda människor alltså. Shit, det måste vara ett stort problem för dem.
Shout out till alla. Det är inte att dissa någon som har dött. Jag menar bara, folk tänker inte när de är fulla.
Ja.
Du vet, de gör saker ändå.
Men Elianos har något intressant. Ett affärsidé alltså. Du vet, tre hjulingar.
Nej.
Det
har jag aldrig nämnt.
Om man är berusad med tre hjul går det bra.
Det handlar inte om att falla på sidorna. Det handlar om att man åker rakt ut på vägen utan att ha konsekvenstänk. Och en buss kommer och kör rakt över dig. Och det har faktiskt
eller något ännu värre.
Många hjul då. Ja.
Så jag, det är andra fordonet som vi som bara åker runt i Göteborg i stort sett.
Någon måste ju leva med den trauman också av att köra på någon.
Och de får blåsa. Nej,
alltså jag vet inte hur man löser det med elskoter. Jag tycker om konceptet, men jag tycker inte om strukturen. Jag tycker att den är väldigt
skev. Jag gillade det i början. Det var roligt inslag med ärligt talat.
Innovativt.
Jag börjar säga att det är ett problem. Alltså, de ligger
fucking överallt. Och sen så är det också det att man får de här företagen. De nämner ju väldigt tydligt i deras app när du väl registrerar dig att du måste köra onykter och du måste vara ansvarsfull.
Onykter.
Men hur ska man fatta det när man är onykter och går in i appen?
Nykter.
När man är full och går in i appen, hur ska man fatta det?
Ja, för att man läser
det. Appen kommer inte känna om du är full och stänga av sig.
Nej, men det är det att man...
Men hur som helst, det är så. Livet är komplext, det finns stora risker.
Ja.
Vi kan inte reglera allt, tycker jag. Med Elianos, vad hade vi för slutsatser då?
Men alltså, jag har ju varit en liten sån som älskar att åka dessa. Och typ åkte dem hela tiden. Men nu så har vissa börjat höja priserna.
Har de? Hur mycket?
De
nu kommer jag alltså kasta grejer på Voi, Ter och Lime.
Men det mest kasta?
Inga fysiska grejer, va? För vi kommer inte kasta någonting på era skotrar.
Nej, utan det enda vi kommer kasta är lite åsikter.
Jaha, jag tror det var något äckligt.
Och från början så kostade alla dessa tre skotrarna, både Lime, Voi och Ter, 10 kronor att låsa upp och 1,5 krona i minut. Nu har både Voi och Lime höjt priserna till 3 kronor i minuten. Men det är fortfarande 10 kronor uppstartsavgift.
Det är en fördubbling ju.
I stort sett, ja.
Det är 100% prisökning. Men lyssna, är det ens miljövänligt när man måste bygga nya exakt hela tiden för att de går sönder på en
batterier,
månad?
Batterierna också. Jag tror inte alls det.
Jag tror konceptet är innovativt
det är för
och bra.
Det är roligt.
Men det är fortfarande en kapitalistisk idé och kapitalistiska idéer är i sin grund ganska dåligt uttänkta för att det handlar om den närmaste lösningen bara. Den närmaste för att kunna göra en vinst, inte den långsiktiga lösningen för att faktiskt lösa ett problem. Okej, de har skapat en idé.
Ja.
Men det handlar om affärer, inte om hållbarhet.
Ja, exakt. En hållbar idé.
Men man har ju faktiskt räknat ut lite grejer. För det var ju ett företag som började, The Bird. Det började borta i USA. Och de började med dessa skotrarna. Då började de med en modell och så, som jag ska jämföra nu liksom, åt er. För jag har faktiskt några alternativ för er som inte vill lägga ner dessa pengar varje dag och kanske vill spara pengar.
Nice.
Och ha den här skoten för evigt.
Oh, preach.
Alltså köpa en egen. Men nej, ingen hacking här inte. Utan här får du gå till butiken och köpa den.
Nu sitter ni i skiten, Voi.
Nej, Bird använde en modell först som var en så mycket som Xiaomi M365. Det är en modell som just nu säljs på den svenska marknaden för 4190 ungefär.
Ja, mm. Ah, så man ska köpa en egen.
Ja,
ja, det har jag sett, gör det mycket billigare. Mm, mm.
Men ja, den andra modellen är, det är ett företag som heter Segway. Ni vet de som gjorde Segway sen.
Ja, ja, de var pionjärer på marknaden.
De har även ett till varumärke typ, som iPhone liksom, som heter Ninebot. Och IS2 heter de som du ser på gatorna. De som är utav det lite mindre formatet och som har en rund skärm. Och de används mest utav...
Vad sitter skärmen? Är det för att kolla på
hastigheten?
Porr.
Ah? Ja, så åka Segway och kolla på porr. Alltså. Det är dömt att misslyckas. Alltså. Farligt. Jag är inte det hemma.
Hey, lyssna,
men jag åker inte Segway hemma. Men,
får du betalt av dem för det här? Eller varför?
Nej, utan hör här.
Det får vi inte
för jag
heller.
Tycker faktiskt att de har höjt priserna överdrivet mycket.
Alltså folk måste...
Jag tycker inte längre att det är värt. Nej. Så därför köper jag min egna nu.
Men det är sant, Elianos, du vet, nu i somras, jag bor i Portugal, sen var jag i Spanien och i flera olika städer, du vet. Och ett mönster som jag lade märke till, jag bor i Alicante, bor i Valencia, bor i Barcelona, bor att folk äger sina egna
sparkcyklar.
Ja, och sen då fortsätter vi på denna Segway Ninebot ES2. Detta är den skoten som är den mer dyrare versionen. Jag fattar inte varför de har gjort den dyrare. Där den endast har en display, några LED-lampor extra. Och den har lite suspension också. Så den har stöddämpare. Den har fasta hjul, vilket kan vara en stor fördel. Medans en nackdel då med Xiaomi M365 är att den har också...
Tack, Eliano. Kan du prata en timme till om Avicii?
Ja, snälla, jag vill höra om Avicii igen. Hej, Elianos, du hade kunnat bli en mekaniker på elsparkcyklar. Han står och drar exakt minsta detalj om alla sparkcyklar han någonsin kommit över. Han vet hur man ska byta dem, han vet hur man ska hacka dem.
Ja, okay.
Varför jobbar du inte bara med det?
Men vi kan fortsätta då.
Vi är en fortsättning på podden nummer 13.
Men jag kan bara säga ett tips. Om ni väl ska köpa en egen, köp då Xiaomi M365. För med Xiaomi M365 har du några så nackdelar som inte spelar så jättestor roll. Men du får mycket bättre acceleration.
Han står inte ut. Elianos, har du inga spärrar? Elianos, var det inte dina spärrar? Jag kan inte prata.
Elianos.
Nej, men alltså jag kan på riktigt prata om dessa skotrarna i jag tror två timmar. Alltså min bror har velat döda mig.
Jag har respekt att prata om detta i en timme. Men kan du ha respekt för att vi har en timme? För många ämnen på tredje rummet.
Så det var vår liten sektion med en gratis marknadsföring.
Hey.
Om ni vill sälja någonting så ring upp.
Men shoutout till Xiaomi M365. Köp den.
Nej, shoutout till Elianos. Han kan sälja exakt vad som helst. Ring honom.
Ring mig på 072.
Jag vill ha det i mitt liv, Elianos.
Hey, shit. Okej, okay, shoutout till Elianos. Nu har vi snackat om sparkcyklar i en timme.
Ja, nice. Men det var bra.
Vi har 50 minuter kvar.
Det är bra att byta ämne. På tal om för att byta ämne, just idag jag vill prata om musik en kort stund. Just idag det finns en legendarisk episk album som heter Injustice for All av Metallica. Den fyller 30 år idag.
Woo!
Och det finns en låt, Harvest of Sorrow, som ni måste lyssna. Den, alltså, vilket mästerverk, och det låter lika bra idag som igår. Och fan, man känner sig gammal, det har gått 30 år. Fattar du? Och de rockar fortfarande. Det var kanske för 10 år sedan och liknande. Jag fick chansen att se dem på Ullevi med The Big Four. Det var Megadeth. All min respekt för den gruppen. Slayer, Anthrax och Metallica. Stor fan av dem. Något annat, vi fick träffa Portavoz i somras, Jose.
Just det.
Shit. Portavoz, ja, som jag fick arbeta med lite.
Just det, du var ju där, jag såg dig.
Jag arbetade under Essence of Hip Hop Festival som var i samarbete med Vitamin Well.
Det var ett jävla ambitiöst projekt där orten tog plats i stan. För att jag såg massa orten folk där.
Ja, men och det har hänt innan. Om du tänker också på City Jam tidigare, du vet, som Twisted Feet arrangerade. Så det har funnits den typ av inslag med Essence of Hip Hop. Väldigt konsekventa, de gör väldigt stort arbete med att föra vidare hiphops heritage, arvet vidare och på något sätt stimulera fram en ny generation som kommer att hålla den här kulturen levande. Och vem är Portavoz, Jose?
Hej, Portavoz är en underground rappare från Chile, från Conchalí, och väldigt framgångsrik i och med hans genre, för hans genre är inte en genre som går att marknadsföra så lätt. Det är inte kommersiellt.
Det är inte gangsterrap.
Det är inte gangsterrap heller.
Det är utan inte trap.
Det är politiskt medveten
hiphop.
Hiphop som är mildare version av Immortal Technique. Immortal Technique svär ganska mycket. Det gör inte Portavoz, men det är samma politiska uppstudsighet, ska jag nog säga. Han sjunger väldigt mycket om minoriteternas kamp, om förtrycket mot Mapuche-folket, om haitianer som kommer till Chile och hur de behandlas och hur de ska välkomnas. Väldigt mycket sånt. Väldigt mycket empati och väldigt mycket kärlek. Och det är verkligen... det var verkligen inspirerande att se honom på scenen.
All respekt, för han är alltså, han var känd på det sättet och behandla den sociala verkligheten som väldigt få vill lyssna om.
Det sjuka var ju att han är känd nu över flera kontinenter. Han har ju, hans musik har korsat liksom Stilla havet, Atlanten och allting liksom, och hörs i USA, i Europa, fan, i Afrika. Alltså hans musik är stort nu. Och det roliga var ju att när han kom till Göteborg så var han väldigt ödmjuk. Nästan som han inte var medveten om att han var stor.
Nej, jag tror inte alls han är medveten. Det är många som lyssnar på honom. Sen det kom inte så mycket publik. Det måste jag ändå säga till mi gente latina. Ey, ni måste bli bättre på att stödja det som händer här och stödja andra latinamerikaner i deras projekt och det de gör. Det känns att vi är organiserade endast när det gäller dricka och dansa. Det är inte så. Men ibland man får det intrycket. Alltså.
Ja, men vi säger det här i affekt. Vad fan? Han kom här, han gjorde världens show, han la in sitt hjärta här och det var bara liksom... Man, jag såg tredje generationer latinos där, men vad fan var vi? Alla vi som brukar stötta det här, ingen var där. Latinos Unidos, vad fan hände med det?
Nej, men vi måste bli bättre på det i Sverige, verkligen. Vi är ingen stor minoritet längre och vi måste på något sätt stödja varandra mer. Och det är så att Portavoz är på Europa-turné. Han spelade i Zurich, han spelade i Mallorca. Jag fick chansen att se honom i Barcelona på Gotan. Han spelade i en konsert, en offentlig konsert. Det var så mycket folk alltså. Och jag måste säga, den här killen har mad skills när han rappar. Verkligen.
Vi ska lägga in en låt någon gång med honom. Ni ska få höra vårt smakprov. Verkligen.
Och så kommer vi garanterat få en copyright strike också.
Nej, det kommer inte.
vi frågar honom.
Nej, men nej, man klipper, man gör en liten sample. Det går inte att göra någonting åt det. Hej, för det första, jag var glad att se honom på scenen, men jag blev rädd när jag såg Elianos gå bakom honom. Jag bara, ah shit. Han kommer ta micken från honom, bara, jag ska fixa din mic, vänta bara.
Jag kommer att prata om scooters.
Ja, jag bara nämna lite skolor till den här scenen. Köp den här.
Ja, yeah, det hade kunnat hända.
Det hade kunnat hända.
Men på tal om latinamerikaner. På tal om den latinamerikanska diasporan. I söndags så jag var på Världskulturmuseum en liten stund. För att det är Reclaim Pride-festivalen. Det var där under hela veckan.
Med feber och allt.
Fantastisk initiativ. Och bland annat, jag gick ganska tidigt. Kollade på en konstutställning som var relaterad till Reclaim Pride. Och fick chansen att lyssna på en poet som hette Yolanda Aurora Bom Ramirez. Hoppas jag uttalar rätt namnet. Men Yolandas ord fastnade i mig. Köpte boken. Den är så tung. Jag läser inte så mycket poesi, men jag gillade verkligen Yolandas poesi, för att den har många punchlines och den är väldigt musikalisk i sig. Det, när du läser den, det finns en melodi alltid med i poesin. Ska bara läsa en väldigt kort.
Det får bli vårt avslut då. Vi börjar med en poetisk text och vi avslutar med den.
Kalla mig inte transperson. Jag är en transformer. More than meets the eye. Ni kan kalla mig Optimus Pride.
Snap! Där har ni det, folks. Exakt. So. I sin egna stora person så är man mer än det kön, än det gender och genus man föddes med. Döm inte folk. Alltså, rama inte in dem i era små ramverk. Lägg dem inte i era små kategorier och små boxar, för de är större än så. Ingen box i världen kan någonsin få plats för en människa med så mycket mångsidighet som vilken människa som helst.
Ey, Optimus Pride, det var tungt.
Så, det är exakt så.
Yolanda Aurora Bom Ramirez, det finns en bok som heter Ikon. Den är värt att köpa. Nu vet jag inte hur man kan få tag i det, men jag ska göra lite research så kan vi lägga på hemsidan.
Dra inte den Elianas bara, okej? Okej, köp Ikon, jättefin.
Yes.
Hej. Och innan vi avslutar, jag har en fråga. Jag vill gärna, alltså Sara Garib.
Ja, måste komma, måste gästa oss.
Jag hörde att du hade pratat med henne.
Ja, hon jobbade nu i helgen, så hade inte
tid. Rummet, vill ni höra Sara Garib, hit us up, för vi kommer köra en fire episode med henne.
Yep.
Ni kommer inte ana vad som händer då.
Poesin, då kommer ni få den poesi. Är som bäst.
Exakt. Boom.
Ja.
Så mina damer och herrar, Elianos med det avslut.
Just nu lyssnar du på Tredje rummet, avsnitt 12. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll.
Och där avslutar vi spårvagnsavsnittet.